E io vedo come una tentuma senza rischi. Hej, Bengt, det var Thomas Kjellberg från Fyris Radio.
Ja, hej Thomas.
Hej, hur är läget?
Det är bra, tack.
Har du haft en bra dag idag?
Ja, det tycker jag. Jag har träffat en kille från Uppsala faktiskt idag.
Okej.
Okay. Från universitetet. Han skulle skriva en avhandling och ville intervjua mig.
Åh, vad kul!
Ja.
Vad gällde den då?
Ja, den gällde politiskt ledarskap. Jag var ju ordförande en gång i tiden i Folkpartiet för länge sedan. Och han skulle skriva om ledarskap i politiken.
Ja. Jag har försökt skriva om LSS. Men jag var inte klok på det jag hittade, så därför ringer jag dig.
Ja, får se om du blir klokare av det.
Ja, lite. Då vill jag... Vem är du?
Ja, jag var... En gång i världen var jag politiker, det är 30 år sedan nu, så det är länge sedan. Men jag var ledare för det som då hette Folkpartiet, nu heter Liberalerna. Och jag var också socialminister mellan 1991 och 94 när LSS kom till.
Ja. Och det var det jag tänkte fråga dig om. Ja. Vad var din grundtanke när du kom på den här otroligt fina lagen?
Ja, tanken var att även personer som har någon allvarlig funktionsnedsättning ska kunna få goda levnadsvillkor och leva som andra. Det är målet med lagen.
Ja. Det jag har tänkt på när jag läst, det var att jag får fram att LSS-lagen tog ett år att ta fram.
Och det tog ännu längre tid faktiskt. Det var en utredning som höll på med den lagen i... Jag tror att det tog ungefär 3 år att ta fram förslaget och lagen. Så att det tog ännu längre tid.
Mm. Jag misstänkte det.
Ja, det var helt rätt.
Ja. Hur ser du på LSS-lagen idag?
Ja, LSS har varit väldigt bra för många människor. Av alla de som får insatser enligt LSS, det är ungefär 85 000. Så är det 2/3 som är ganska nöjda eller mycket nöjda med de insatser som de får. Men det finns många som inte är nöjda och det finns många som inte får några insatser alls. Så att det finns mycket kvar att göra.
Mm. Jo, man hör ju saker och ser saker, man funderar på hur det här kan vara rätt.
Absolut, det finns ju många, dels är det en del boenden som inte fungerar särskilt bra, man kan inte få möjligheter till individuella aktiviteter och sen finns det många som har haft insatser, till exempel personlig assistans eller ledsagning som har blivit av med det och då vet de ju att det kan fungera bra men det gör inte det längre. Mm. Så det är, och sen är det många som inte har fått de insatser även om de borde få, så att det är mycket kvar att göra.
Ja. Kunde du föreställer dig att lagen skulle slå igenom som det har gjort?
Ja, det kunde jag nog. Jag kanske till och med tänkte att den skulle slå igenom mer. Det vill säga att ännu fler personer skulle få nytta av den än vad som faktiskt är fallet. Men vi visste när vi gjorde, när vi skrev den här lagen, så visste vi att det var många som inte fick den hjälp de behövde. Så att vi hoppades att lagen skulle få ett stort genomslag. Och som sagt, jag trodde kanske att ännu fler skulle få glädje av den än vad som är fallet idag.
Mm. Vad var det som gjorde att du var nyfiken på de här frågorna och utformade lagen?
Jag hade ju träffat många personer som själva hade funktionsnedsättningar och som hade berättat att de inte fick möjligheter att leva som andra. Så att det var de som inspirerade mig. En av de personerna hette Willem Ekensten. Och honom träffade jag många gånger i livet. Men han är tyvärr död nu sedan några år tillbaka. Men han skrev en bok i slutet på 1960-talet som handlade just om möjligheten att kunna leva som andra även med en svår funktionsnedsättning. Och jag tänkte att det där borde ju ändå vara möjligt att göra. Så att därför så engagerade jag mig i de här frågorna.
Spännande. Vårdhemmen stängdes ju 93. Vad händer att 94 kommer röstlagen, men vad hände där på ett år mellan 93 och 94?
Alltså, lagen trädde i kraft 1 januari 1994. Det är alltid så att riksdagen fattar ett beslut om en lag och sen några månader efter beslutet så trädde lagen i kraft. Och så var det också med LSS. Beslutet fattades den 5 maj 1993 och den 1 januari 1994 så började lagen gälla. Så det var först då som man till exempel kunde få personlig assistans. Det var ju en ny insats i den här lagen som började gälla 1 januari 1994. Så att den fyller 30 år i år kan man säga, den här insatsen. Sen gjordes en ändring i lagen några år senare. Man tyckte att det blev för dyrt med personlig assistans. Och så tillsatte man en utredning som skulle komma med förslag om besparingar. Och det kom sådana förslag och det ledde till en ändring i lagen. Och då bestämde man att bara den skulle kunna få personlig assistans som hade vad som kallades grundläggande behov. För början spelade inte det där så stor roll. Det var ungefär som tidigare. Men så småningom så kom det en dom ifrån högsta förvaltningsdomstolen där man bestämde att grundläggande behov skulle bara vara vissa behov och inte alla behov. Och då började det bli en snårare tilldelning av personlig assistans och en del förlorade till och med sin assistans i samband med det. Så det skedde en del förändringar där ganska tidigt, alltså redan 96 så skedde förändringar i lagen och lite senare i rättspraxis som man säger, alltså hur högsta förvaltningsdomstolen dömde. Sen har man gjort en del ändringar senare i lagen. Domstolen kom fram till att inte ens sondmatning och andningshjälp skulle vara grundläggande behov. Men det tyckte politikerna var så tokigt så då ändrade man lagen och sa att det var självklart att det skulle anses som grundläggande behov.
Ja, det om något borde ju vara grundläggande behov.
Ja, verkligen. Så att det har skett vissa förändringar men den, fortfarande så är lagen snålare än vad den var från början. Så att där blir det fortfarande personer som blir av med sin assistans eller som har blivit av med sin assistans och inte fått någon annan insats istället.
Ja, tyvärr så är jag medveten om det själv jag har. Jag ser och hör.
Just det är alltid något.
Ja, det är kanon. Alltså, du var inne på det, men hur ser du liksom på den här utvecklingen senaste åren inom LSS?
Ja, tyvärr tycker jag att man kan se en tilltagande snålhet ifrån kommunernas sida. Istället för att undersöka vad som behöver göras för att ge goda levnadsvillkor så vill man undersöka hur lite man kan göra utan att bryta mot lagen. Och det har visat sig att det är alldeles för lite. Så min slutsats är att lagen måste skärpas om man ska nå målen om goda levnadsvillkor att kunna leva som andra.
Mm. Där råder jag med.
Tyvärr hör man inte så många signaler om det från politiskt håll, så att jag är orolig för att det inte kommer att hända så mycket.
Alltså det som jag kan känna, det är det att personer som har LSS har ju svårt att uttrycka sig. Så det blir ju liksom ingen massprotest som det skulle behövas.
Nej, det är riktigt.
Och det, om jag förstått det här rätt, när man tänkte på göra LSS-lagen så var den enbart till den rättighetslag. Den skulle inte alls vara styrd av ekonomi som den tyvärr är idag.
Nej, så är det. Det är en rättighetslag och tanken var ju då att hade man rätt till insatser skulle man få dem även om det kostade. Men sen har det nog blivit så i verkligheten att kostnaderna ändå har kommit att styra allt för mycket tycker jag. Och jag förstår på sätt och vis den invändningen att det är klart att insatser kostar. Många behöver ju hjälp av en annan person och ska den personen ha lön då kostar insatserna. Men jag tycker ju samtidigt att i ett rikt land som Sverige är så har vi råd att ge även personer med svåra funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor. Så att jag köper inte de här kostnadsinvändningarna.
Nej, jag håller med det där, för att vi kan ta den kontaktperson som många får indraget på. Det är ju liksom för lite pengar man pratar om till förhållandevis vilken nytt en kontaktperson kan bidra med.
Så är det. Och man ska komma ihåg hela tiden att även om insatser kostar, kontaktperson är inte så dyr men andra insatser kan vara dyrare. Även om de kostar så är ju alternativet att anhöriga måste ta ett större ansvar. Och det är också förenat med kostnader även om de inte syns lika tydligt i kommunens budget. Men anhöriga som måste avstå från förvärvsarbete som kanske blir sjukskrivna oftare eller råkar ut för andra saker, det är också en kostnad. Så att vi kommer inte undan kostnaden hur man än gör. Behöver man hjälp av andra, då är det förenat med en kostnad.
Det låter som du och jag är på samma linje där faktiskt.
Nu gäller det bara att övertyga alla andra också.
Ja, jag försöker. Sen funderar jag, LSS-lagen, är den för lätt för att kunna göra sina egna tolkningar?
Nej, inte mina egna tolkningar utan det är ju till sist domstolen som tolkar lagen och jag hade hoppats att domstolarna skulle göra en lite mer generös tolkning än vad man har gjort. Jag tycker att man gör för snåla tolkningar. Men om det nu är så att domstolen gör en snål tolkning då får politikerna helt enkelt skriva om lagen och skärpa formuleringarna i lagen så att det blir tydligt vilka rättigheter man har.
Ja. För alltså jag kan ju fundera på varför en sån här fin lag som det ändå är, att man kan göra en egen tolkning. Det känns lite tokigt i mina ögon.
Det måste alltid finnas ett visst tolkningsutrymme, därför att om vi talar om goda levnadsvillkor så är ju det lite olika saker för olika människor. Så man måste ha rätt att få leva olika liv. Och man kan inte skriva in i lagen precis vad goda levnadsvillkor är, för då måste alla stoppas in i samma form, och det är inte tanken, utan tanken är att man ska få leva det liv man själv vill. För att lite tolkningsutrymme måste finnas, men jag tycker att man gör för snåla tolkningar utav lagen.
Ja. Kan du känna att LSS-lagen skulle behöva ligga på riksdagsnivå eller på kommunnivå?
Jag tycker att det är ganska bra att kommunerna har ett stort ansvar. Det finns ju idéer om att till exempel personlig assistans ska förstatligas, så att Försäkringskassan ska få ansvar för hela assistansen. Och det, man kan organisera det så också, men när man möter problemen ute i verkligheten så måste man alltid kunna vidta några åtgärder. Och Försäkringskassan kommer ju också säga nej till vissa personer, och då kommer de att få vändas till kommunen, och så måste kommunen kunna göra någonting, vidta några åtgärder. Jag tycker det är ganska bra om det är personer som finns nära den berörda, alltså ute i kommunerna, som bestämmer över vilka insatser man ska göra. Så jag tycker nuvarande organisation är ganska bra. Jag kan inte se några starka skäl för stora förändringar.
Mm. Har du något mer du vill tillägga?
Nej, jag tycker vi har talat om de viktiga aspekterna på LSS. Min slutsats är som sagt, som jag redan var inne på tidigare, att lagen behöver skärpas för att vi ska nå målen. Jag tycker målen i LSS är bra. Goda levnadsvillkor, kunna leva som andra, vara delaktig i samhällslivet. Det måste vara målet. Men vi når inte det målet riktigt som det ser ut idag. Därför behöver lagen skärpas.
Ja, och du har några egna tankar om hur man skulle få det bättre?
Jag har väl inga färdiga tankar, det där behöver utredas. Men jag tycker till exempel att personer som omfattas av LSS borde ha rätt till rättshjälp. För att när man prövar en sak i domstol så har ju alltid motparten, det vill säga kommunen och Försäkringskassan, kan ställa upp med jurister och sådär. Och för att få bättre balans i domstolsförhandlingen tycker jag att man ska ha rätt till rättshjälp. Mm. Jag tycker att vi behöver skriva in fler åtgärder i LSS än de som finns där nu. Jag tror till exempel att någon form av hemtjänst skulle kunna finnas där, boendestöd skulle kunna finnas där, kanske insatser för dövblinda, tolkningshjälp och så skulle kunna finnas där, så att man behöver göra det. Och sen behöver vi skriva in också att om en kommun säger nej till en insats till någon som har bett om en insats och säger att nej, du har inte rätt till den insatsen, då borde man ha skyldighet att tala om vilka insatser man kan få istället för att nå goda levnadsvillkor. Istället för att bara säga nej och sen inte göra någonting. Mm. Så att jag tycker det finns ganska mycket att göra. Jag tycker också att vi måste få se ett bättre samarbete mellan myndigheter än vad vi har idag. Det är för lätt för en myndighet att säga nej därför att deras budget inte räcker till, och så hoppas man att någon annan ska lösa problemen. Men det behöver bättre samverkan mellan myndigheterna.
Mm. Bara för vi pratat här, så man har ju då tre personkretsar. Skulle det funka om man drar till ytterligare en personkrets? Alltså det var en idé jag fick nu.
Jag tror egentligen att den tredje personkretsen som ju handlar om personer med svåra funktionsnedsättningar som orsakar problem i vardagen och kräver stora stödinsatser, den täcker egentligen in allting. Så att skulle man göra någonting skulle man snarare nöja sig med att ha en personkrets för alla. Men däremot vet jag inte riktigt vilken en ytterligare fjärde personkrets skulle vara. Så att jag tror snarare färre än fler personkretsar.
Ja, då får jag tacka och bjuda så mycket för intervjun.
Tack så mycket. Tack för att du ringde och lycka till.
Tack.
Allt.
Ta hand om
dig. Tack och hej.
Hej.
Detsamma. Hej då. Hej.